Snedtänkt.
P1, Sveriges Radio.
God dag ungdomar, ni lyssnar på Snedtänkt, podden som tar upp sånt som andra poddar inte tar upp. Idag sitter jag här mitt emot Susanna Kumlin, välkommen hit.
Tack så mycket.
Du är journalist.
Oh.
Och på det glada 80-talet, var det glatt 80-talet?
Det var nog lite både och, det var svartrockigt och det var nog lite depprock också tror jag.
Så det var lite glatt och lite ångestladdat.
Det var, ja, det var ömsom glamour, ömsom Tjernobyl kan man väl säga.
Ja, just det. Men på detta glada / Tjernobyl ångestladdade decennium så var du journalist på tidningar såsom Veckorevyn och andra magasin. Du bevakade, kan jag säga så här, att du bevakade Stockholms nöjesliv.
Bevaka låter så pretto. Det var nog mer att jag sprang ut väldigt mycket själv. Och sen var jag ju inte anställd på någon tidning utan jag frilansade. Och jag startade firma. Jag hade moppe. Ja. Det var startkapitalet. Det var en Husqvarna Connect som jag döpte till Vackra Vera. Och sen så hade jag en bunt manuspapper.
Hade du någon fastspända på moppen?
Nej, de hade jag hemma faktiskt och skrev på. Och så drog man så här med linjal hur många nedslag man skulle ha per rad.
Ja, för den här
det här
tiden
var alltså på blåkopians tid. Jag är fruktansvärt gammal. Men det var liksom någon slags här brytningstid då när man höll på att gå över till laptop. Men då, i början så hade jag faktiskt farsans gamla Halda som jag skrev på.
Och det fanns, det här säger jag då till de yngre lyssnarna, det fanns inget system som gjorde att man bara kunde trycka räkna ord och så, så sa det swoosh och sen så fick man veta på tecknet hur mycket man skrivit.
Man gör för hand och sen så hade man så här karbonpapper mellan de här manusbladen så att man fick en kopia då.
Men sen ska man skulle skriva en matsedel, alltså att en A4 kallades för en matsedel.
Ja, det förekom att det kallades för matsedel, eller macka kan man säga också.
För det tycker jag att jag har hört äldre murvlar prata om att skriva matsedel på detta. Och planen här, från början var planen att vi skulle prata om 80-talets pop-Stockholm. För det här var, du hörde ju av dig apropå att jag hade Kia Berg som gäst. Och då pratade ju hon och jag en massa om 80-talets pop-Stockholm. Och sen kom du och fyllde i med massa saker som ju Kia såklart hade glömt eller inte tog upp och som jag hade glömt att ta upp. Bland annat det här bandet som fanns mellan Ubangi och Orups solokarriär.
Ja, jag vet inte, band och band. Jag blev så glad när jag hörde Sia här. Jag hörde, ville ju tacka för programmet, för det var så kul att höra Sia Berg. Jag har inte hört hennes röst på jättelänge, så det var så toppenbra program att hon berättade lite saker. Och då väcktes gamla minnen till liv, för vi bodde inte så långt från varandra där ute i Hammarby. Orup och Sia bodde på Finn Malmgrens väg och
jag olika lägenheter?
Nej, samma, de bodde ihop
i någon slags kollektivt levande eller som man och hustru. Jag visste inte om det. Nej, det vet du. Det
här, jag vet inte.
Nej, inte jag
heller. De bodde där.
Nej, jag fick för mig att hela bandet bodde ihop.
Nej. Men jag kommer inte ihåg, jag tror det var Sias lägenhet. Det var någon Orup som flyttade in där, tror jag. Men det vet nog hon bättre. Men i alla fall, så jag
bodde... Du var inte för säker på det, för att det var mycket hon hade glömt.
Ja, men det är nog mycket jag har glömt också, som tur är.
Ja, okej. Men i alla fall så fyller du i med massa matnyttig information, bland annat det här bandet som jag glömde att ta upp då, som heter There Is No Orchestra, som Orup och Kia Berg hade mellan Ubangi och att Orup sen hade en ännu lyckosammare.
Det var någon slags duo, tror jag, mer än ett band egentligen. Eller det var liksom de två, till skillnad från Ubangi som var fler människor. Och så hette det There Is No Orchestra och det blev väldigt kortlivat. Och jag kommer ihåg det därför att jag skrev om det då.
Men när du skrev till mig så var det någon klocka som började ringa och tjuta i bakhuvudet. Ja, men det här har jag nog också läst om någon gång när det begav sig. Och överhuvudtaget så kom du med en massa matnyttig detaljinformation av den, eller till den milda graden att jag tänkte att jag får bjuda in det här till studion och så ska vi prata om 80-talets pop Stockholm. Och när jag tänker på 80-talets pop Stockholm, alltså det, så det är väl olika namn som dyker upp i huvudet, Ratata, Lustans Lakejer och vad heter de här? Zang Thumb.
Ja, ah, just det. Zang Thumb. Det var ju ett band som jag tror, bland annat Micke Trolin spelade i, runt Södra Latin där. För det fanns en musikerlinje eller musiklinje på Södra Latin.
Mm, redan då så levererade Södra Latin kulturarbetare till folket.
Ja, därifrån kom nog de flesta där i Sanktum, tror jag. Men det är ju, alltså, Stockholm var ju, som Sia sa, ganska litet på den tiden. Men samtidigt så var det ju också ganska uppdelat.
Mm.
Så att olika subkultur eller grupp höll sig liksom för sig själva. Någon som hängde på Lilla Maria och Café Ricardo gick nog inte på Ritz till exempel. Eller så. Och det kunde även vara att ett och samma ställe hade olika publik fast, olika dagar. Alltså Ritz på lördagar var en annan sak än på torsdagarna, när det var, då var det Zanzibar.
Ja, det känner jag igen.
Mm.
Det här känner jag, det här behöver jag veta nu. Du måste informera mig vilka ställen som gällde och vilka som sprang var. Kan vi liksom bena upp det här på något sätt? Lilla Maria, jag gissar att det ligger vid Mariatorget.
Ja,
på Mariaberget.
Det gjorde det ända till bara för ett par år sedan. Det var oerhört långlivat ställe ju. Och det var ju liveband. Det var mycket blues och reggae och så. Och såna här, som Peps Persson och rätt mycket haschtomtar och väldigt mycket, lite dimma så.
Och när du säger dimma, då tänker jag på Dag Vag.
Ja.
Jag tror deras första singel hette Dimma nämligen.
Det hette Dimma. Ja, eller de hade i alla fall en låt som hette Dimman. Dimman. De spelar ju på typ Mariahissen och sådana ställen.
Ja, och det är också ett sånt begrepp jag har hört. Man spelar på Mariahissen. Vilken är Mariahissen? Alltså skiljer jag från Katarinahissen, men är det en hiss alltså?
Ja, den låg ju... du vet vad Münchenbryggeriet är? Ungefär.
Jag tror det.
Ja, fast närmare Slussen.
Okay.
Alltså om du går...
Finns den fortfarande?
Hornsgatspucken och sen så upp där. Bellmansgatan är det väl. Så finns ju hissen där. Jag tror det väl, användes väl som sån här gods, för gods som skulle ner till Södermälarstrand då förr i världen när man fraktade på lastpråmar och sådär, tror jag.
Och det blev ett tillhåll för, vilka var det som var på Mariahissen? Alltså, var det också haftomtepräglat?
Ja, det var, och det var rätt mycket så här, alltså, jag tänker på 80-talet så tänker jag på att det var ju någon slags protest mot hela det här 68 retro, alltså att musik skulle vara politisk och att det spelade ingen roll hur det lät, huvudsaken var att man hade ett budskap och sådär. För det hade vi vuxit upp med, det hade vi liksom matats med som barn hela tiden. Att jag tror att den här lite mer dionysiska utväxten på 68-proggen, om man får säga så, Peps och Dag Vag då till exempel, de var lite mer livskraftiga då på 80-talet än den här rättrådiga vi-genren kanske.
Ja, vi hade väl visserligen en karriär han också under hela 80-talet och arrangerade ANC-galor och hamnade på Svensktoppen med Mitt hjärtas fågel i duo då med sin gamle holabroder Afzelius och så. För all del. Men i Stockholm kanske det ser ut på ett annat sätt.
Mm.
Men det är intressant där, alltså, för det du beskriver, det låter ju lite grann som det vi brukar kalla liksom övervintrade hippies. Och Dag Vag var väl i någon mån övervintrade hippies, även om de ju tidigt kom att associeras med punken i och med att de åkte på gemensam turné med Ebba Grön.
Mm, Dag och Ebba var ju förlovade.
Ja, de satte in en förlovningsannons i tidningen. Va? Mm. Och gav sig ut på den här turnén som jag tror heter Turister i tillvaron.
Mm.
Och de gjorde lite grann varandras låtar och sådär. Så där fanns ju någon sorts koppling mellan Ebba Grön, som jag åtminstone associerades med en punkscen. Jag är inte säker på att hon själva någonsin kallade sig för punkband.
Det är mycket möjligt att de inte alls gjorde.
Men ett band som Ebba Grön spelade inte på Lilla Maria?
Inte vad jag kan komma ihåg faktiskt. De spelade väl ute i Rågsved där på Oasen och så.
Mm.
Det var väl mer senare tror jag, när de blev Imperiet, som de började liksom spela på lite större ställen och så, tror jag. Typ Ritz och sånt.
Mm.
Nej, men det jag menar är ju inte att det bara var så här övervintrade hippies och härstamtar, utan att det fanns ju liksom olika, även om Stockholm var litet och alla kände alla på något sätt, så var det ju samtidigt inte så också. Så att det fanns liksom olika inriktningar, eller hur man ska säga, som jag minns det.
Och fanns det då vattentäta skott mellan de här olika,
ja,
ställena?
Ja, hyfsat vattentäta. Alltså,
men du sprang lite grann.
Disco.
Likt ekorren Ratatosk så sprang du mellan de här ställena. Ja, upp och ner längs Mariaberget.
Kameleont.
Ja. Men vi stannar kvar lite på Lilla Maria då. Det här är det mer då baktakt. Och ibland så kanske det luktar lite exotiskt. Mm.
Café Ricardo också, har jag för mig att det kunde vara så.
Ja, och vad låg det alltså?
Det var pyttelite ställe, nästan som ett så här hål i väggen, i gamla stan. Mitt emot Karl Johans statyn på Mälartorget, innan Skeppsbron. Det fanns en butik också där som heter Långt bort i stan, har jag för mig.
Ja.
Men där var det som ett hål i väggen i alla fall. Och där spelade bland annat det så här psykedeliska bandet Jaguar, som du säkert, och nog ingen har hört talas om.
nej, jag kände, oj, borde jag känna till Jaguar? Nej, jag har ingen aning om vilka Jaguar var.
Du känner till Kebnekaise?
Ja, Kenny Håkansson och gänget.
Och så fanns det en gitarrist som heter Rolf Scherrer.
Ja.
Och han hade ett band som heter Jaguar. Han såg ut som Jesus. Han hade så här långt vitt hår och paxskjorta och så. Och han tecknade också. Han gjorde bland annat, du vet, Mika Rammes skiva Till dig, albumet. Aha. Det är Rolf som har tecknat där.
Ja, just det. Mikael Rammel som ju spelar i Fläsket brinner. Jag tror att Kenny Håkansson åtminstone ibland spelar gitarr också. Alltså det är väldigt mycket överlappning mellan de här. För vad vi beskriver nu, det är ju lite grann de svenska band som på ett vis associeras med proggen, den svenska musikrörelsen, men som också lite grann med proggen, alltså den engelska progressive rock rörelsen. Mm. Alltså det var mycket solon, väldigt låtar kunde gärna få vara 12-13 minuter, det gjorde ingenting.
Nej, precis.
Där hittar vi sånt också, som Samla mammas manna och Elenas trädgård och Trädgräs och stenar och så. Och det är väl lite grann, om jag förstår dig rätt, den tråden som löper vidare sen och den hamnar fanns på Lilla Maria.
Ja, precis. Och det var väl lite så, de banden spelar ju på Fasching också.
Som att jazz
typ redan då. Äggba och sånt.
Ja. Äggba som nog också var 50% jazz, 50% psykedelia.
Ja, ungefär. Så, men det där var ju väldigt väsensskilt då i sin tur från diskorna, eller diskolinjen, som var, eller ja, det var ju såklart inte liveband.
Nej.
Men det var ju en helt annan publik, och de som gick där kanske inte i sin tur skulle gå på Muggen i Gamla stan.
Nej, just det. Gå på muggen i Gamla stan.
Ja, det var stället.
Innan vi börjar bena upp diskoteken och sånt där, det måste ju också gå en tråd från de här då, psykedeliska haken som fanns i 80-talets början bak till Philips.
Ja, du tänker på Hansson och Karlsson.
Ja, och Billa Öströms gamla klubb. Ja.
Det är fullt möjligt. Alltså alla de här människorna var ju mycket äldre än jag.
Ja,
så jag vet redan inte då. Liksom den storyn bakåt.
Men jag tänkte att du kanske känner till Philips, eller Philips kanske man säger.
Ja, det var där Jimi Hendrix spelade med Loffe Karlsson på trummor och Bo, hette han väl, Hansson.
På, oh,
som var så här, har jag...
Han gjorde ju sen också den här Sagan om ringen-skivan som kom tidigt 70-tal. Som blev
flummigt.
Ja, men som också blev en internationell bästsäljare. Lilla nystartade skivbolaget Silence i Värmland fick en internationell storsäljare med
det är fantastiskt.
Bosse Hanssons orgelimprovisationer, King Fylke och Hobbitar. Ja, nej men jag var bara lite nyfiken för det här Philip som hade som Sveriges första, vad heter en sån då, en ljusorgel som kunde göra som olika stroboskopeffekter och sånt.
Okay.
Och där hade ju Billa Öström, det var han som drev det, Billa Öström som sen var ihop först med Mona Seilitz och sen med Lisa Ekdahl. Och när Lisa Ekdahl breakade någon gång på 94 eller så, då hade hon en lite äldre pojkvän vid sin sida. Och det var alltså samma man som jag förstår det, som har varit en spindel i nätet i oerhört mycket. Allting som har varit liksom det minsta psykedeliskt och det minsta liksom brittiskt orienterat så där, har Billa Öström varit lite inne. Och överhuvudtaget, alltså, om vi pratar tidigt 80-tal och vi pratar ställen som är lite hippie-flummiga så där, där kan man ändå tänka sig att det måste väl rötterna gå tillbaka till något sånt sent 60-talet. Att det är någonting som...
Ja, men precis. Det är det som är min teori. Mm. Att det är liksom den dionysiska grenen av de här 68-rörelsen. Liksom.
Så ska vi ta oss vidare till diskorna?
Ja, kan vi göra.
Diskoteken. Ja. Det heter kanske fortfarande diskotek.
Det kanske det gjorde. Men en sak som jag tänkte på, det är så här, hur svårt tror jag idag kanske det är att föreställa sig, för att det var ju faktiskt så att flera av, alltså Phonograph, Tramps, de här ställena som Sturegatan, Katpalu hette det väl innan, och så flera av de ställena hade ju inte alkoholtillstånd till exempel.
Nej, så vet jag att det var med det här Philips också som Billa Öström drev. Det spelar ingen roll, har han sagt. Folk hade andra sätt att på olika vis göra sig lite lummiga. Men det var väl inte ovanligt, nej.
Nej, sen var det väl generellt så också att efter klockan 12:30 på natten skulle man ha tag på något starkare än en lättöl, så fick man ju ligga i liksom och känna till då så här olika alltså svartklubbar fanns det ganska många, men de skyltar ju inte liksom.
Nej, det ligger i sakens natur.
Så att man måste vara lite uppdaterad då på det var liksom svårare att gå ut för i världen. Kanske lite, det var lite mer sport så att försöka ta vägen någonstans.
Ja, men på svartklubbarna var det fortfarande subkulturellt uppdelat då? För att på ett vis kan man tänka sig att där sammanstrålar sen alla som varit på de olika ställena. Mm. Att sen när de släckte klockan 13:00 på respektive ställe, då flockades alla kulturerna på ett och samma ställe. Men så var det inte.
Nej, det hade nog inte gått.
Nej.
För då hade väl polisen kommit säkert. Alltså det var ju så här, för att du skulle kunna servera alkohol så måste du ha en förening. Så att de som kom var medlemmar. Så var det ju till exempel på Piperska muren. Pipen, Club Etoile.
Mm-hmm. Berätta för mig allt om
Piperska muren. Du blev ju medlem liksom i Club Etoile och därför kunde man gå dit och dricka vin. När man var tonåring. Eller när jag var tonåring.
Piperska muren ligger...
På Piperska muren.
Ja.
Det vet du väl?
Ja, men
mitt emot rådhuset ungefär på Kungsholmen.
Men där fanns också någon spricka i väggen där där fanns också någon spricka i väggen. Man knackade någon hemlig knackning och så stack det, öppnades en liten lucka i dörren. Och
nej,
så.
Där var det inte så hemligt. Där var det mer så här, det var ju en festvåning. Så att det, när det var klubb Etoile så var det klubb Etoile. Och sen glömde de väl bort att stänga klockan ett ibland och så här.
Ah, ja. Det bara blev så att det råkade.
Det bara blev så.
Det var ingen som...
Och det fanns vin också. Och sen så kunde man klättra in genom... För det, Piperska muren, du vet hur det ser ut, eller?
Men jag är ju från här,
lite
södra Sverige.
Runt omkring. Jättefint gammalt ställe. Det är från, tror jag, 1700-talet.
Det men, kan jag mycket väl tänka mig. Piper gissar jag en gammal adelssläkt som säkert hade gjort någonting fint för någon kung och därför fick sin egen mur. Men jag vet inte.
I alla fall så kunde man, i och med att det är markplan, alltså om du tänker det, det är ju som en trädgård liksom mer så. Så kunde man klättra in genom fönstret på sidan där, när ingen såg. Och då slapp man betala inträdet. Som jag tror var, det var ju jättemycket pengar, om det var 25 kronor eller någonting.
Ja, men det låter ju på alla sätt och vis illegalt.
Alltså, ja, ja,
du,
ja.
Du plankar så in på en svartklubb,
ja.
Det är det du säger,
ja,
till mig.
Precis. Ja. Och sen fanns det ju fler då, fast Pipen var ju inte så mycket svartklubb, det var ändå liksom så här halv offentligt liksom. Men det fanns ett annat ställe som hette Matahari, det var lite mer förbjudet. Så.
Var låg det då?
Ja, var låg det? Det låg liksom mer inåt city till. Det låg rätt flera stycken, de var ju inte så långvariga för att de levde ofta så här så länge som det tog innan polisen kom och sa nu får ni inte vara här nog mer. Så att en del kanske bara levde några månader eller någonting. Men jag kommer ihåg på en av dem där så såg jag Sune Mangs. Det är sådana här minnen som jag aldrig glömmer. Att det var Sune Mangs. På riktigt. Jag var så här starstruck, verkligen. Det var så här, jag...
Av alla människor du såg i detta vimmel. Här kommer liksom Dag Vaga, här kommer Thåström. Nej, de är vi ju vana vid. De ser vi varje dag. Men där är ju han som sjunger någonting att äta.
Jo, men för Sune Mangs hade man sett så mycket på tv när man var liten liksom. Han var ju så här larger than life på något sätt.
Mm. Det glädjer mig att höra att Sune Mangs är larger than life.
Ja, men han var det på riktigt, även i fysisk bemärkelse.
Någonting att äta, någonting att dricka.
Ja, han har ju såklart nämnts i den här podden tidigare. Han var revykomiker och inte oäven sångare. Lite finlandssvensk farbror till Peter Mangs. Det är ingenting vi kan lasta Sune för.
Okay.
Men alltså Larsomannen 2.0, han som härjade i Malmö. Han har nämnts framförallt i det avsnitt jag gjorde med Åke Kato. Där Åke Kato berättade om sitt 60-tal som i ganska hög grad, om jag minns rätt, gick ut på att han och Sune Mangs drack sprit.
Det tror jag att han gjorde. Eller det gjorde han absolut på den här klubben, det kommer jag ihåg.
Nej, enligt Kato så beställde han alltid in åttor. Allt mindre än åttor var onödigt i Sunes värld.
Ja, det var säkert en begåvad människa egentligen som drack för mycket.
Ja, i högsta grad. Han var ju både hos Pavel och mycket hos Hagge Geigert och sådär. Mm. Han fick ju alltid göra saker som någonstans anspelar på hans övervikt. Han fick gärna liksom spela kvinna, han fick gärna spela bebis.
Var inte han som var den där fryntliga polisen i Söderkåkar också?
Jo, det var han väl.
För det fanns någon sån här koppling också. Om man var tjock så var man snäll och tjock och glad liksom sådär, va? Eller?
Jo, han var väl en av dem. Det var väl han och Millie Schmidt som rivaliserade om Monica Zetterlunds hjärta. Kara, det är mitt liv, se. Verkligen en bisats här, men den här Söderkaka som ju är ett gammalt 30-tals lustspel av Gideon Wahlberg, den satte Mikael Segerström upp på när han drev Boulevardteatern här i Stockholm någon gång. Kanske sent 90-tal eller så, så vi är ju ändå relativt modern tid. Och då spelar Carl-Johan De Geer Sune Mangs polisroll.
Jaha, det missade jag. Det låter som det var sevärt.
Jag tror vi var många som missade.
Det hade varit roligt att se.
Ja, jag tror också det. Det låter som ett projekt. Men nu har vi tagit oss långt ifrån. Vi skulle vidare. Men vi går igenom lite grann subkultur för subkultur i 80-tals Stockholm. Och nu har vi lite grann tittat på de här som jag låter oss kalla det då lite raljant för haftom till kulturen.
Man skulle kunna säga också B och C, B och C spåret. B, brass och bira, och C, kokain och champagne. Det där var ju liksom två spår som aldrig mötte, eller liksom som var...
Men möttes de aldrig? Jag tänker att de möttes i Tommy Körberg.
Ja.
Nej, men Tommy Körberg spelar ju å ena sidan med, vad kan de ha hetat då, Gläns över sjö och strand, Carl-Axel och Monica Dominic och Jojje Wadenius.
Jo, nej, men han åkte ju dit för kokaininnehav.
Ja, ja, precis. Och, sen, och det gör han på 70-talet. Sen på 80-talet så började han ju mer hänga på kaféet ihop med Johannes Bost.
Det så. Var många som hängde på kaféet. Café Opera och Victoria, inte minst.
Vickan.
Vickan, ja.
Och Vickan, men det måste uppstå redan på 70-talet. För visst är det Vickan Magnus Uggla sjunger om på sin första platta.
Glitterflickan utanför Vickan försöker komma fram.
Hade ju funnits länge. Café Opera däremot öppnade väl, kan det ha varit 82? 80, alltså i början på 80-talet där någon gång. Och det var Mats Gustafsson som ritade logotypen.
Det är ju helt fantastiskt. Ska vi bara snabbt säga vem Mats Gustafsson
är? Mats Gustafsson var, eller är, modetecknare. Och han gjorde ju, om ni får ta på gamla exemplar av Dagens Nyheter, så fanns det i högermarginalen alltid en teckning från Hennes och Mauritz, och det var Mats som gjorde dem, och det var innan han flyttade till New York som han gjorde sen tror jag. Sixten också, Sixten Herrgård, hade finger med spelet bakom Café Opera.
Det förutsätter jag. Det är också namn som har liksom swishat förbi några gånger i den här podden. Vem var Sixten Herrgård? Alltså, han var någon som alla kände till på 70-talet.
Han var en underbar människa.
Ja.
Tycker jag. Han var väldigt snäll och trevlig. Och han kom väl egentligen, tror jag, från början från Finland, eller från finlandssvensk släkt.
Han stavar ju Sixten lite konstigt.
Med GH,
ja. Sigsten.
Ja. Sen var det ju så här på den här tiden att det fanns ju, och han var ju då den, alltså om man tänker Mikael Bindefeldt gånger 380, för han var typ den enda som gjorde det som ordnade kändisfester. Det fanns bara en festfixare liksom, det var Sixten.
Han var festfixare, men han var också i modesvängen på något sätt, va?
Ja, han var ju designer. Han ritade ju bland annat den här unisex-overallen som var likadan för kvinna och man då.
Men den som är, den har också ett bälte i dräkten, och så är det som ett blixtlås som går från grenen och upp.
Sen fick ju han kontrakt med något amerikanskt, ja, det var ju före min tid, så jag vet inte vad heter det, McCormack eller någonting sånt. Men så han gjorde ju karriär i USA på 70-talet, alltså typ tidigare i delen av 70-talet, tror jag. Jag tror han blev vald till till USAs bäst klädde man eller något sånt där. Så innan han kom hem då, ja. Han bodde på Upplandsgatan.
Jaha.
34 tror jag att det var.
Se där.
Ja.
Jag älskar detta.
Men han knarkade inte.
Nej.
Han var helt emot alla droger och allt sånt.
Så. I likhet med Bindan, då, som väl också är helnykterist.
Förlåt?
Mikael Bindefeldt är väl också
Det är han säkert. Jag känner inte honom. Jag har ingen aning.
Nej,
men det är han säkert. Om man är klok så är man det. Om man håller på att fixa fester och sådär, så tror jag att då måste man nog vara nykter om man ska orka det.
Ja, det är kanske bara tidigt fatta det beslutet. Jag tar inte ens en fördrink utan...
Så.
Sixten Herrgård, ja, han gick ett tag som öde till mötes, men, det har vi snuddat vid den här podden tidigare. Men han var med när Café Opera sjösattes.
Jag tror att han hade att göra med att det sjösattes. Okej, okay, att det här, att det var Mats som ritade logotypen till exempel. Jag tror inte jag var en någon hade ju kommit att tänka på det liksom. Men det jag skulle säga är att Sverige, alltså det var ju väldigt mycket mer så här, det var så snusförnuftigt allting på den här tiden. Och han, Sixten, stod ju liksom för det här med glamour och yta, och det var ju kommersiellt och dumt och dåligt. naturligtvis. Så att han var ju ganska utskälld och illa behandlad på olika sätt. Bland annat så kommer jag ihåg att han sökte medlemskap i Svenska Journalistförbundet. Och det gjorde ju han därför att han var ju bland annat chefredaktör för en tidning som hette Habit, som var textilindustrins liksom, ja, branschtidning. Så. Sen var han ju chefredaktör också för en av de första satellitkanalerna i, vad heter de, Sky News, någonting, som sände från London, för det var ju fortfarande tv-monopol i Sverige. Men där var han ju också redaktör. Ja, men han jobbade ju med journalistiska arbetsuppgifter, absolut. Och så sökte han medlemskap i Journalistförbundet och fick inte det. Han fick inte vara med i Journalistförbundet, fast han jobbade som chefredaktör. Och jag kommer, och i medlemstidningen då, Journalisten heter den ju fortfarande, så var det en sån här, då hade de skrivit då om det här att kändis, vad han nu kallades, kändisfarbror söker med eller något sånt där. Och då, och bildvalet var ju då där han, för en gång skulle, han hade ju inte knähundar i verkligheten, men någon annan, då hade de hittat en bild när han hade satt med två knähundar så här. Nej, men det var ju mycket så alltså. Och likadant alla de här tidningarna som förlaget på, alltså Åhlén Åkerlund då på Torskottan 21 går ut. Det var ju också så här, det var ju ytligt och kommersiellt och dumt och dåligt liksom. Så riktig journalistik, det fanns ju i den mansdominerade såklart då kvällspressen och så.
Och kanske även Aktuellt och Rapport och SVT:s magasinsprogram.
Ja, naturligtvis.
Det var väl en journalistik som räknades i de här sammanhangen.
Ja.
Du nämnde här förlaget. Ni som någon gång har haft med förlaget att göra, för er är det bara förlaget. Det är ungefär som att alla vet vilket parti som åsyftas när Mona Sahlin säger partiet. Det är liksom, det finns ett, säger ett. Och förlaget då, och Lena Åkerlund.
Om man är tillräckligt gammal skulle vi säga också.
Ja, men och det, huset finns fortfarande kvar vid Vasaparken någonstans där.
Mitt emot Vasaparken, ganska precis.
Sen fanns ju en människa som heter Kid Severin.
Ja.
Som du kanske har sprungit på förlaget.
Ja,
på henne förlaget.
Har jag träffat flera gånger, absolut.
Hon har nämnt i Snedtänk tidigare när jag träffade Cecilia Hagen, för att hon har ju såklart haft med den här Kid Severin att göra. Hon skapade i princip svensk kändisjournalistik.
Det gjorde hon väl. Hon tog var på Expressen också, har jag för mig ett tag.
Ja, och hade väl någon vignett som hette den Folk i farten, eller hette den Gala Petter?
Det kanske den gjorde. Men Opperud, har ni pratat om? Inger Marie heter hon väl? Opperud?
Ja, nej, vi har inte pratat om henne. Jag känner igen namnet. Mm. Men hon var i
hon var ju så här legendarisk. Alltså om vi ska prata mer pop så här, Kid Severin väl liksom.
Ja, hon tillhörde ju en generation ovanför poppen.
Men Opperud var ju, hon hängde ju med Beatles och Stones och så här.
Ja. Och var i The Swing in London på 60-talet och så där.
Det vet jag inte, för hon jobbade på Expressen typ hela sitt liv.
Ja, men hon var säkert över och rapporterade vad hände på Carnaby Street.
Det var hon säkert.
Mary Quant och liksom hela det var hon säkert med och någonstans namngav.
Hon dog nyligen, såg jag, tyvärr.
Och detta först kanske tillbaka till det vi egentligen skulle prata om. Nej, men vi öppnade dörren lite grann till Café Opera. Egentligen har jag velat spara det till scen, men nu har vi lite grann ändå börjat tassa runt i Kungsträdgården. Alltså Café Opera är ju för mig, när jag minns min barndom på 80-talet, så visste man någonting om Stockholms kändis och nöjesliv, så var det att där hänger alla på något som heter Café Opera. Och det finns ju hur många skildringar som helst. Alltså det är väl fortfarande i Lorry, alltså när Peter Dalle sjösätter Lorry i slutet på 80-talet, så i vignetten så ska alla fem presenteras i någon sorts pinsam situation. Johan Ulveson när han prövar en korsett, och Ulla Skog när hon plockar upp en film från marken, och Peter Dalle när han inte blir insläppt på Café Opera.
Peter Dalle.
Ser du detta framför dig?
Mm, mm, ja. Mm.
och i Joakim Pirinens banbrytande vuxenseriealbum Soccer Conny, som väl är från 85, så är det också som flera så här, som ögonblicksbilder från...
Det är då han köper vin med hus på.
Ja, precis. Och det gör han inne på Café Opa. Och där ser man liksom dåtidens klientel någonstans starkt karikerat. Men där är en liten Leif Nylén-karikatur. Alltså Leif Nylén som spelar trummor i Gunder Hägg och Blå Tåget. Som ser mycket bitter ut när han minns 68 och barrikaderna.
Det var många som var bittra. Man kunde vara bitter där, och så kunde man vara bitter på Röda rummet också, på Berns.
Ja, och då var man ju verkligen, skrev man in sig i historien, för där satt ju redan Strindberg var bitter redan på 1880-talet.
Jag vet inte om det var exakt samma lokal dock, men ja.
Precis. Men på Röda rummet hängde väl Imperiet och Reeperbahn och sådär.
Det var, alltså, och Tant Strul och...
Det var Kajal i Stockholm.
Pink Champagne och... Alltså det var väl överhuvudtaget mycket folk som höll på med... Ja, musik och annat, annat sånt där, kultur.
Just det, jag tror det hände att Claes Östergren tittade förbi också.
Det gjorde det dog. Ja. Där gick det åt mycket vin. Alltså, jag tror att det var liksom, till skillnad från de här diskoteken och så i början på 80-talet, så hade de tillstånd att sälja vin.
Men okej, diskoteken hade inte det alltså?
Nej, Tramps! Fonograf hade inte alkoholtillstånd.
Och när och var fanns Fonograf?
Fonograf låg på Sturegatan 10 och sen låg Tramps på Sturegatan 12.
Det är ganska nära Stureplan, alltså upp mot Humlegården någonstans.
Ja, just det, precis.
Och det här är i slutet på 70, början på 80-talet. Så man fortfarande öppnar dansställen i Sverige utan att ha alkoholtillstånd. Och folk kommer ändå dit.
Ja, det är det som är så fantastiskt. Och det är det som jag tror att man kanske inte kan föreställa sig idag. Men så var det faktiskt.
Ja, nej, jag kan inte föreställa mig det. Nej, jag kan inte riktigt förstå. Vad gjorde man då?
Coca-Cola så här med fyrverkeri, med julgransbloss i och sånt där.
Ja, ja,
för att det skulle vara lite
och
festligt.
Och glittriga parasoller liksom, och så.
Så. Ja. Då var det... klackarna i taket.
Ja.
Så fanns det ett ställe som heter Village också. Det var nog första diskot jag gick på, tror jag. Det låg på Körsbärsvägen uppe vid, alltså åt Roslagstull till, ovanför Vallalavägen där studentbostäder var det ju där.
Men då är vi på Östermalm.
Ja.
För det kan man säga liksom att Östermalm är disco Malmen och sen så är då Södermalm
haft tomtemalmen. Jag har inte tänkt på det, men det, så var det ju tydligen. Snedtänkt, snedtänkt, snedtänkt.
Snedtänkt. Vi har så många olika lådor öppnade här på en och samma gång. Det är några namn som har nämnts, som har swishat förbi. Ska vi ta dem? Vickan, Victoria. Vickans storhetstid egentligen 70-talet. Om jag förstår det rätt. För jag vet, så här, Kjell Bergqvist hänvisar till att han hade guldnyckel eller guldkort eller vad det kan heta. Han kunde gå in köksingången efter vad jag förstår till Vickan och kanske plocka en vinare ur kylen för att han var stammis där. Han häckade där 7 dagar i veckan. Och han var väl inte ensam, det gjorde vi förmodligen Örjan Ramberg och andra människor som spelade med i filmatiseringen av Jack också. Men de hade lite disco... prägel, Vickan?
Nej, inte vad jag kommer ihåg. Utan det var mer ett hak så här. Okay. Man kunde sitta vid ett bord och dricka vin, som jag minns det. Men...
Nej, okay. För samtidigt med dem så kommer väl Alexandra? Det är också det är 70-talet som
Alexandra det... var ju hon var ju först. Alltså hon, så vitt jag vet, öppnade väl det första diskot. Och det låg i början, tror jag, på Biblioteksgatan.
Också Östermalm?
Innan det flyttade upp på där vid Johannes kyrkogård.
Det är roligt att vifta med fingret i någon riktning och förvänta dig att jag som malmöit utan lokalsinne ska veta exakt vad du menar.
Ja, nej, men Johannes kyrkogård mittemot där låg det sen.
Ja, men för Alexandras, det
ja, men det är väl originalet liksom. Men sen fanns det ju stället tidigt också som heter Bobadilla. Som låg på Svartmangatan 27. Och Roy hette han.
Jag tycker det är bra att du är noga med
adresserna. Han var tysk.
Ja, ja. Men kan vi inte stanna upp lite?
Sen flyttade ju det till Slussen och blev så här stort ställe. Ja, förlåt.
Kan vi inte stanna upp lite på Alexandra Charles? För det är ju en fascinerande människa. Hon har varit utomlands och sett hur det går till annorstädes och kommer hit och vet så här ska ett ställe se ut. Och så skapar hon Alexandras som har lite sådär VIP-rum och sånt på ett sätt som krogar, diskotek inte hade. Och sen hade hon en DJ.
Hon hade nog många DJs.
Ja, men där Hawk kanske annars antingen inte hade något eller hade levande musik, så hade hon någon som vände plattor.
Ja.
Det var väl det som var diskotek
det
då.
Det är själva diskotek.
Ja.
Konceptet.
Ja, men det är väl så. Ja, det är bra. Och där hängde ju då alltså verkligen nomenklaturen, inte minst då dåvarande kronprinsen. Som sen blev kung.
Chabo.
Ja, precis. Och det var väl där han groovade loss med Lena Skog och sådär. Ja, det kanske var i Åre förresten, men de träffade säkert på Alexandras också.
Det var det nog. Och vad heter hon som spelade i Elvira Madigan?
Pia Deger.
Mark tror jag också fanns det bilder på.
Där tog vi upp då apropå att kronprinsen var ganska förknippad med Alexandra.
Mm.
Alltså, det var... Alltså, jag som det mesta jag kan, det kan jag ju genom olika Hasse och Tage sketcher och så. Och de har ju en som heter Den vita sporten och som är ett avancerat
när
politiskt...
När kommer älgen?
Alldeles riktigt, Tage Danielsson som Gustav den femte.
När kommer älgen?
Den kommer sen!
Så Lena Nyman spelar ju, för det här är ett väldigt rörigt nummer som dessutom är på vers. Mm. Men hon spelar i alla fall Lillprinsen som han fortfarande är, för det här utspelar sig på 40-talet.
Mm.
När öppnar Alexandra?
Ja,
en replik.
Och då skrattar publiken. Så sitter hon i en barnvagn och så har hon så här ljus, krullig peruk.
Mot nya och järvare mål vill jag vandra.
När öppnar Alexandra?
Ja, men jag kommer att tänka på det, för att den repliken drar ner mycket skratt, och det är väldigt uppenbart, tror jag, när man liksom tittar på gammal veckopress och så från 70-talet, att Karl XVI och Gustav, han var förknippad med det här stället. Han tyckte om att shaka loss på Alexander.
Alltså. Han var bara så här vanlig snubbe, han ville ha kul. Jag såg en någon gammal intervju som jag hittade i något arkiv med honom, svartvit från, måste vara, alltså typ sent 60-tal, tidigt 70-tal någonting. Där, som är så här, ja, vi följer kronprinsen en vanlig dag liksom, lite så här. Och då går han omkring så här i Gamla stan och morsar på människorna som har butiker där och så. Om jag inte minns fel så frågar intervjuaren honom så här, ja, om han inte var som han är då, kronprins, vad skulle han ha velat göra då? Och då tänker han ett tag så här, och så säger han då, ja, men då skulle jag nog velat vara bilmekaniker.
Vi har kommit väldigt långt från 80-talets pop-Stockholm.
Ja, vi är bort oss hela tiden. Jag fattar inte. Kan vi komma till saken
någon gång? Allt är ditt fel. Jo, innan vi går vidare tillbaka till Café Opa, så nämnde du också ett namn som jag tror är väsentligt. Big Brother.
Mm.
Det var en man från... Var han från Västindien någonstans? Eller så?
Nej, jag tror att... Var han från Nigeria eller Uganda? Eller, ja. Han berättade... att Sydney hette han ju då, och det känner väl alla till. Han har jag för mig berättade att när han först kom till Sverige så försörjde han sig på att städa toaletterna på Gröna Lund. Han hade ju en slogan som var the hardest working DJ. Alltså, the hard working DJ. Så han höll på mycket med marimbas och sjöng till och så här, blåste vissa pipor och grejer.
Men han drev också ett ställe som heter Big Brother, eller hur?
Ja, just det. Ja, men precis.
För att när tv-serien Big Brother kom, alltså dokusåpan som utspelar sig i ett hus där folk filmar dygnet alla timmar.
Det har inget med det att göra.
Nej, men då dök han upp och sa att jag tyckte att det var varumärkesintrång.
Ja, det förstår jag. Jag skulle också bli skitsur på det om jag var Sydney.
Ja, och å andra sidan hade ju då George Orwell kunnat stiga upp på graven och säga, fast jag var faktiskt först med Big Brother.
Jo, men man får ju inte liksom vanhelga ett koncept hur som helst.
Nej, men det fanns kanske de som tyckte att, Sidney gjorde att han vanhelgade Orwells dystopi. Ja.
Nej, men han fick ju också mycket kritik. Alltså, det var ju också det här med att det var ytligt och kommersiellt och dumt. Liksom. Och dessutom så blir musikerna skitsura. För att de här med diskotek, det betyder ju att då fick ju inte banden lira. Så känner ju inte... Så det var ju inte musikerförbundets bästa vän heller.
Nej, nej, det har vi också nämnt i den här podden i avsnittet där jag och Anders och Måns pratar om svenska dansband. Det finns ett rapportreportage från, tror jag, tidigt 80-tal där man får följa hur något dansband, nu får vi lägga ner för nu har liksom diskorna tagit vår arbetsmarknad ifrån oss.
Nu är det sista turen med bussen här.
Ja, och det fanns förslag från Musikerförbundet om att kanske inte förbjuda diskotek men åtminstone liksom ha mycket högre skattsats på det.
Ja, men precis.
Och sådär.
Och sen var det ju omoraliskt att sko sig på ungdomar också. Som Sidney gjorde, han tog ju inträde och så, eller, och det var han ju inte ensam om. Sen har jag för mig, jag är ju faktiskt inte alls säker på att han hade alkoholtillstånd heller.
När öppnar han Big Brother ungefär? Är det också 70-tal redan?
Det vet inte jag. Jag vet att jag själv var väl där kanske första gången typ 81 eller 82 eller någon gång då. Det var ganska svårt att komma in på Big.
Jaha.
Det var lättare att komma in på Café Opera.
Men Big Brother hade det här Studio 54-konceptet att man skulle vara hipp för att välja sig ut.
Det var ju det roligaste diskot, det var det ju.
Och det var så attraktivt, det var så fullt att de kunde tillåta sig att ha det kösystemet, att de gick ut och pekade på
de
hetaste brudarna och de coolaste snubbarna.
Ja, för Sidney, jag tror han gick mer på så här, om man kände igen en och om man var mycket på dansgolvet och om man var en kul människa. Det var nog mycket mer på Café Opera att de släppte in unga tjejer. Alltså, och även tjejer som var yngre än vad de borde vara för att få vara där.
Ja, det fanns kanske det var olika vanligare. Människor
det var
på
vanliga
Opera
på Café Opera och på Alexandras till exempel.
Mm.
Och Atlantic och de ställena. För där var det ju mera liksom vuxna. Big Brother var ju som ungdomsgård.
Jag förstår. Jag tänkte att vi skulle komma till Café Opera. Vi har teasat om det flera gånger. Men vi öppnade ju samtalet med att prata om att det fanns olika subkulturer som hängde på olika ställen.
Mm.
Och då sa vi ju att någon sorts som postpsykedelisk krets hängde på Söder, på Lilla Maria och i Gamla stan. Och sen så var vi inne lite grann på Röda rummet. Det var väl snarast postpunk scenen då. Alltså, de här, när punken gick från att vara arg men ändå liksom lite livskåt till att vara mer
Bruno Kojersk. Svartklädd och lite depp. Lite så här, det fanns något som heter New Wave som kom i början på 80-talet och lite syntigt och lite så, och då fanns det ju flera, det fanns ett ställe som heter Garage till exempel,
och sen fanns det ett ställe som heter Bistro Bohem på Drottninggatan.
Ja, absolut.
Som, jag vet inte om det finns kvar fortfarande, men jag har ju sett det sen jag började röra mig i Stockholm.
Ja, det ser inte alls likadant ut nu. Det fantastiska där var ju inredningen som Guy gjorde. Han kom från Belgien, tror jag. Han bodde på Luntmakargatan.
Vilken adress? Vilket nummer?
Nummer... Vad kan det ha varit? 37... Där bodde Torkel också.
Jaha. Vilken Torkel?
Deep Torkel.
Ah, ja, som spelade med Susie Beats and All.
Just det, och som
med Freddy Wadling.
Jag tror gör film nu i USA.
Ja, han gjorde den här filmen Naken, som väl handlar om en man som är naken.
Ja.
Men vad fan hände igår egentligen? Då var ju Anders.
Bröllopet börjar ju om 2 timmar.
Men Guy i alla fall då, han gjorde ju de här stolarna som var väldigt färgglada och jag tror inte jag har nog inte sett sådana stolar någon annanstans, tror jag.
Men Bistro Bohem, det var lite grann för Johan Johansson hade ett band som heter Strindbergs som fanns på 80-talet, och de har en låt som heter Kvasibarn. Kvasibarn, ser de intelligenta prata dikt i baren. Det han lite grann.
Så pass.
Kvasibarn, ser de
Ja, man får väl säga att det är någon sorts sten i ett glashus. Nej, men jag tror Johansson rörde sig i just de här kvasibarnskretsarna. Och de satt väl bland annat, tror jag, på Bistro Bohem. Galago-gänget tror jag också ibland
De känner inte jag.
Trillar ner på Bistro Bohem. Och,
Nej,
och,
men det
och var lite artig.
Ja. Nej, men det var ju väldigt populärt i många år faktiskt.
Och sen måste prinsen vara etablerad lite som författarkrog redan på 80-talet. För det var väl där Stig Larsson satt och Carina Rydberg och Mori Kandre.
Det där gänget. Klådan var ju där också då.
Ja, just det. Men prinsen och sen lite senare P.A. och Company.
P.A., ja, precis.
Var väl liksom någon sorts vattenhål för dåtidens ju oerhört goterade författare. Det gjordes ju otroligt mycket författarporträtt av Stig Larsson och Mori Kandre och så vid tiden.
Fast jag vet att det var nog blivit så här lite hypat i efterhand också, tror jag. Det fanns ju så här riktiga stammisar på PA, det gjorde det. Och det var ju Tom Wolgers framförallt.
Från Lustans Lakejer.
Pustans Pastejer. De hade jag för mig att han hade en så här plakett i väggen. Det kanske, den är väl kvar fortfarande kanske.
Tom Wolgers som väl då är... Är han son till Beppe? Det är han från Beppes första äktenskap.
Ja, och ganska lik honom också.
Konstnär, när han inte återigen spelar med Johan Kinde och de andra i Lustans.
Ja, musiker framförallt. Jag tror att han har skrivit ganska mycket så här, musik i olika sammanhang. Och så. Han hade studio ett tag på Söder just. Volmar Nyxgårdsgatan hade han studio.
Jag får inget gatunummer den här gången.
Nej, fan också. Helvete.
Vi kan nöja oss med att nämna de här ställena. För det var väl också någon sorts... Där fanns ju också ett klientel. Också någon sorts...
Jo,
men
det får
väl också räknas till någon sorts subkultur. Mari Kandre som ju var en... Från början lirade lite punk och sådär. Men som ju var väldigt stor som en... Vad ska vi säga? Som en konstnärlig... Hon hade liksom en lite svår profil sådär.
Hon var ju enormt begåvad.
Ja, ja.
Och så var hon jättesöt. Nu vet inte jag om jag... Alltså, det här är ju så länge sedan, så det kan hända att jag blandar ihop saker och kommer ihåg fel. Men jag har för mig att jag såg henne på Södra Latin. Och det fanns ett fik där som heter Mojings. På Mojings så... De hade en sån här devis för det här att man skulle ställa från sig brickan. Ställen istället istället...
Ja, det var för Mojing. För där känner jag igen någonstans ifrån. Det är kanske flera ställen som har haft samma.
Och där kunde man lära sig att rulla cigaretter och sånt där. Och det var ju fortfarande så här att man kunde, folk rökte ju.
Alla de här ställena luktar väl cirkusvagn, förutsätter jag.
Ja. Ja, för mig jag såg Mari Kandre där, men jag kan komma ihåg fel. Ja.
Ja, du har ju sett, dels är det ju 30 år sedan och sen måste du ha sett många, både på den tiden och den tid som förflutit sen. Så du är ursäktad om du minns fel.
Tack, Kalle.
Okej, är det fler såna här centralplatser, knutpunkter som bör nämnas? Vi har nämnt en massa diskon, vi har nämnt en massa spelställen. Ritz ska vi kanske sätta lite fokus på.
Ja.
För det var väl viktigt under några år?
Det var viktigt. Och även Zanzibar som var på torsdagarna, om jag minns rätt.
Och vad var profilen på Zanzibar?
Nej, men det var lite hippt, sådär. Ofta så är det ju så här, eller var så då i alla fall, att liksom, om man säger populasen, alltså de gick ut då fredagar och lördagar så här, nu ska vi ut och svänga, ta ett par lurviga öl och sådär. Och som kanske gärna då ville se sig själv som lite mer sofistikerad och sådär, då kunde ju gå ut på andra dagar då, som till exempel torsdagar. Då kom jag ihåg att då gick det ut ett pressmeddelande, och det här var ju innan då det fanns mejl och så. Jag kommer inte ihåg. Jag måste ha fått det på, om jag fick det på post eller gud, hur gick det till? Men i vilket fall, av någon anledning. Och det här kan ha varit 85 kanske. Så fick jag ett pressmeddelande som handlade om en kolchosmjölkerska.
Jaha.
Som hade barn med, om det var Marilyn Monroe och John Kennedy. Så det var helt sanslös historia. Och så ska man komma på den här tiden fanns fortfarande Sovjetunionen. Liksom, så att det, var, Det var ju det väldigt speciellt så där med denna story och så, men då var det ju Barbie. Barbie.
Vi pratar inte Mattels Barbie utan vi pratar Barbs Barbie.
Precis, dotter till en korsåsmäkerska. Ja. Han spelade på Ritz.
Ska vi berätta för unga människor att Alexander Bard, som idag kanske är mest känd för att han skriver olika konstiga saker på engelska på Twitter. Han var ju en gång i tiden en av våra stora popstjärnor i Army of Lovers och framförallt popkompositörer tillsammans med Norell och Anders Olsson och Ola Håkansson skrev Det liv och Susis hittar. Och så var ju, de var ju den sorts svenskt Stock Aitken och Waterman. Mm. Och sen så bildar han ju Arm of Lovers. Vad heter det bandet han sen hade med Marina Shevchenko som gjorde lite mer, var lite mer syntbaserat?
Ja, vad heter de? Body Organs eller något sånt där? Nej.
Ja, Body Without Organs.
Just det, så var det. Mm.
Bodies
de hade inga inälvor.
Nej, just det. Nej. Men innan Army of Lovers,
ja,
alltså, så var han Barbie.
Det var så då att det fanns en tjej som gick mycket på Ritz var ju Camilla Henemark.
Mm.
Och hon var jättebra på att gå förbi kön. Hon gick bara rakt in. Och sen om vakten stoppade henne så sa hon bara, är du rasisten jävel?
Hon hade hittat det tricket.
Ja, nej men ja. Men i alla fall så hon ville träffa Alexander. Hon ville träffa honom jättemycket. Så vi går in så här backstage efter den här konserten och alltså Barbie var ju då gjorde ju mycket så här twist och sån här grejer.
Det var lite en dragshow act han hade egentligen. Alltså han mimade till förinspelad musik och kroma sig i kvinnokläder.
Precis. Och så och då träffades de. Första gången.
Vad du säger nu är att, alltså att du har varit med och skrivit pophistoria.
Nej, jag har verkligen inte gjort det. Det är helt andra människor som har gjort.
Men det var du som introducerade dem.
Då pratade Alexander väldigt mycket om sitt intresse för tyska porrfilmer. Därför jag minns det här tillfället särskilt. För jag tyckte han sa något, ett citat så här, som har dröjt sig kvar. Det var så här, ach, Liebstuck, konsumier mit dein Superschwanz. Det var liksom sån här odödlig sak som han sa då.
Ja, absolut. Barbie, apropå Kia Berg som har suttit där du sitter, de gjorde ju också ett framträdande tillsammans i Jakob Stege.
Mm.
Som ju var, för mig då, som inte varken hade åldern eller geografin inne, som jag absolut inte, det vi pratar om nu, det har jag ju bara läst mig till. Men det fönster som fanns för mig,
ja,
det var ju Jakob Stege. Han visade ju upp det här.
Sia, de var fantastiska, de var underbara tillsammans ju.
Ja.
Det där hade ju kunnat bli något jättestort, jag tycker det var fantastiskt.
Ja, det gick väl bra för dem ändå.
Ja, men jag tycker det var så bra. Det skulle vara mera av det på något sätt. Nej, men det fanns ju en del så här dragshow-ställen ju. Det var, ja.
Är det några du vill nämna? Eller?
Nej, men det vet ju alla människor. Ja. David Bagares gata.
After Dark och så.
Ja. Och sådär. Så ute på Hasselbacken också, på Djurgården, var det mycket trans ett tag, har jag för mig. 80-talet just.
För jag föreställer mig att det här också var en sorts krets, alltså det vi idag då kallar HBTQI, va?
Mm.
Som jag inte vet vad det kallas. RFSL kallades det kanske då.
Mm.
Eller de var på något vis associerade med Riksförbundet för sexuellt likaberättigande.
Mm.
Alltså en gay-scen måste också någonstans ha funnits, eller gick de på samma ställe.
Ja, men det var ju Piperska muren som jag nämnde.
Ja, ah, okej.
Okay. Och så den här Matahari. Fanns det mycket transmänniskor också. Och sen givetvis var liksom diskokulturen var ju väldigt så här gayvänlig.
Sned tänkt.
Du, Susanna Kumlin, vi har ju rört oss likt du en gång gjorde på din moped runt om mellan Stockholms, Malmö och Holma. Vi har hoppat lite hit, vi har hoppat lite dit. Lite fram och tillbaka i historien, väldigt mycket fram och tillbaka i geografin. Men jag tror att vi ändå någonstans har gett en översiktlig bild av hur Stockholm såg ut när man var liksom mellan 15 och 30 i början av 80-talet.
Ja, jag hoppas det. Om du går och föreställer sig det.
Och jag ska säga till dig stort tack för att du tog dig tid. Och vet du vad du har varit med i för sammanhang?
Nej.
Nej, det är en podd som görs för Sveriges Radio. Den heter Snedtänkt.
Ja, 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 just det.
Sen så
den där med den där bra gingen.
Ja, just det. Ja, Amelie Nörgård som...
Det är ju fantastiskt.
Hon kan sjunga mycket renare än så.
Nej, men hon, verkligen hon är, sagt. Jag tycker den är lysande.
Ja.
Den är
ju... Men hon har blivit instruerad att sjunga lite gällare än vad hon kan. Uh-huh. Jag vill bara ha detta sagt.
Okay, ja.
Snedtänkt finns en grupp och en sida på Facebook. Och Andy Lundgren, snygga till ljudet. Niklas Runsten... försöker väl klippa fram någon sorts sammanhang över vårt prat.
Får jag bara säga, jag är lite besviken över, för att på bilden där på sidan, ja. Snedtänkt, så jag är lite besviken över att du har kläder på dig, Kalle. Jag hade liksom väntat mig att du skulle vara så här naken även kropp och gitarr som du har på bilden där.
Ja, men det är
lite falsk marknadsföring
nu,
tycker jag.
Den bilden du hänvisar till är ju min hommage till Cornelis omslag till hans tobskiva från 69, då han ju sitter i bara gitarr i fören på Visbrommenstaken.
Ja, men så gör
jag sitter
han inte
i
någon verkligheten,
rodbåt och hittar vid Sibabs camping. Nej, jag går ju oftast inte runt så. Jag har nog gjort det oftare än de flesta, och jag har gjort det i offentliga sammanhang, men
det
var inte det vi skulle prata om.
Jo,
så nu säger jag tack så hjärtligt. Nästa vecka ska vi prata om någonting betydligt mer förvirrat.
Är det möjligt?